med.
Det är olämpligt att skicka trafikverksanställda till Kina inom ramen för WTC 24.
I år har konferensen med tusentals deltagare från hela världen arrangerats i Stockholm. Och på grund av att den varit öppen också för deltagare från länder som Säpo betecknar som säkerhetshot, så fick Trafikverkets deltagare med sig instruktioner om försiktighet med både kontakter och alkohol. Trafikverket har också på andra sätt skärpt sitt förhållningssätt kring internationella samarbeten, berättar Einar Schuch som är myndighetens internationella direktör.
Vi stänger ju till mycket mer våra anläggningar, vilka som får tillgång till känsliga utrymmen och så för att minska riskerna för att antingen att man tar del av information eller rent sabotage synpunkter vad man nu vill åstadkomma.
Reporter Mikael Grill Pettersson. Så har jag fått sällskap i studion av Carmen Dixon vid Kulturnytt, för idag har årets 59 sommarpratare presenterats. Och Carmen, vad sticker ut i årets sommarprogram?
Ja, vi kommer få ett lite annorlunda sommarprat från den svensk-iranska regissören och skådespelaren Mariam Mogadam. Hon har nämligen spelat in sitt program i Iran, där hon dömdes till ett villkorligt fängelsestraff i april, så hon har inte kunnat resa hit. Och Mariam Mogadam har regisserat den kritikerhyllade filmen En liten bit av kakan. Och det var den som gjorde att hon fick den här villkorliga domen på drygt 2 år. Eftersom filmen anses bryta mot Irans censurregler och sprida propaganda. Hon säger så här om vad hennes program ska handla om.
Hur är det att riskera mycket och ibland allt i livet för sanningens skull? Inte bara för att kämpa för sanningens skull, utan också för att jag är borta från Sverige, mitt andra hemland. Och svenskar är folket jag har levt med, och jag känner att de är också mina. Jag vill känna mig närmare och ta bort avståndet.
Sommarprataren Mariam Mogadam. Carmen, kan man annars se några trender bland de som valts ut som värdar i år?
Ja, det är ju en ganska brokig samling som det brukar vara, men sommarchefen Bibi Röda själv har sagt idag att till exempel Mogadams program kan ses som ett ställningstagande för yttrandefriheten. Och där nämner hon även EU-diplomaten Johan Floderus som fängslades i Iran och nu också ska vara sommarvärd. Hon säger också att det blir program som påminner oss om att det är kul att leva. Och som vanligt personliga historier.
Och det är en ganska lång lista på pratare.
Ja, men precis. Det finns både värdar som har pratat förr och debutanter såklart. Först ut är programledaren och skådespelaren Petra Mede på midsommardagen. Och hon har gjort flera program tidigare. Vi ska också få höra 20-åriga poeten Aya Kanbar som kommer att ge en kärleksförklaring till Örebro där hon växte upp. Och så blir det också några namn från politikens värld såklart. Talmannen Andreas Norlén och den danska före detta EU-kommissionären Margrethe Vestager.
Och hela listan kan man förstås se i vår app. Tack så länge, Carmen Dixon. Nu ska vi över till Radiosporten. Gustav, varsågod.
Tack för det. Sporten uppdaterar kort med att Peter Gerhardsson, förbundskaptenen, för en stund sedan presenterade vilka spelare som ska representera Sverige i sommarens fotbolls-EM. Det var en väntad trupp enligt Radiosportens expert Johan Elmander.
Detta är en trupp som han vet var han får. Det är en bra balans på den offensiva och det defensiva tycker jag.
Och i den här truppen som innehåller en hel del rutin finns också ett par mästerskapsdebutanter. Och en av dem är Hammarbys Ellen Wangerheim.
Det är extremt stort och men väldigt häftigt. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Och det var mycket tårar ändå som gick igenom när man fick reda på det här igår.
Förutom i kvällens Sportextra i P4 som tar ett ordentligt grepp om truppen hittar du i appen Sveriges Radio Play förbundskapten Peter Gerhardssons egna ord om truppen. På samma ställe hittar du också längre kommentarer från expert Johan Elmander och truppen i sin helhet.
Tack för det. SMHI har idag kommit med en första prognos för vädret under midsommarafton. Någon särskilt säker prognos lär det inte vara än så länge, men så här spår i alla fall meteorologen Max Lindberg Stoltz.
I nuläget så ser det ut som att dels så lämnar vi en liten ostadig period som då kommer innan midsommar, Det ser också ut som att vi kommer under midsommarafton då ha ett högtryck som ligger över kontinenten Europa, alltså lite längre söderut. Men att det kan beröra i alla fall de södra delarna av Sverige. Och högtryck brukar ju så här sommartid betyda i alla fall soligt väder. Men möjligen då att det finns lite sol i prognosen då för södra Sverige, medan det i norr ser lite ostadigt ut över norra halvan av landet med lite regnskurar och möjligen lite lägre temperatur till södra Sverige. Och temperaturmässigt i söder så kanske det handlar om en 15-20 grader.
Vad blir det för temperatur uppe i norra Sverige?
Det ser ut att vara en rätt kall luftmassa som ligger framförallt då över fjällkedjan, och där kan det nog bara vara upp mot en kanske en 5-10 plusgrader. Och sen över norra Sveriges inland och kustland, där ser det ut att vara 5-10 grader i nuläget.
Reporter Simon Andrén. Lite säkrare prognos för morgondagen. Götaland, Svealand och södra Norrland får mest soligt och 16-21 grader. I norra Norrland en del regn på morgonen, men sen klarnar det upp en del där också. Producent ikväll var Louise Steinberger.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 593. Det är onsdag den 11 juni, klockan är 14:15 hemma i Sverige. God morgon Gina Lindberg i Washington.
God morgon från Washington. Perfekt sommardag idag, Sara.
Underbart.
Och lite märklig stämning faktiskt i Washington. För att hela stan håller på att hämta sig efter Pride-festivalen i helgen och förbereda sig för militärparaden i helgen som kommer. Så att det är lite tvära kast här, från konfetti till stridsvagnar.
Mm, men ni gillar det storslagna i huvudstaden, det kan vi konstatera. Roger Wilson, du är på plats i Los Angeles. Hej!
Hej, hej! Och jag ska inte hålla på och tjata om hur tidigt det är på morgonen som jag brukar göra. Men jag kan bara säga så här att utegångsförbudet här i downtown Los Angeles hävdes för en kvart sen. Och det var väl inga folkmassor som rusade ut på gatorna direkt, men en del kollektivtrafik i alla fall som började gå. Mm. Det har annars varit en, här utifrån min hotellutsikt från 20:e våningen, en den lugnaste natten hittills sen i söndags.
Mm. Och detta ska vi förstås få höra allt om, nämligen utvecklingen och det som pågår på gatorna i delar av Los Angeles. Ja, så där har det låtit de senaste dagarna i staden Los Angeles när vi har fått rapporter om protester, chockgranater och gummikulor mot demonstranter. Och inte minst om Donald Trumps beslut om att sätta in nationalgardet har det ju rapporterats, och även att beordra dit marinkårssoldater mot guvernörens vilja. Roger, LA som sagt, tidig morgon som sagt. Du gav oss lite grann en bild av vad som utspelar sig på gatorna just nu, men hur har det sett ut de senaste dagarna?
Ja, det är förstås lite speciellt just den här morgonen. För första gången så har det då varit ett nattligt utegångsförbud i en del av Los Angeles, bland annat downtown-kvarteren här. För det är ju så att de här protesterna har i väldigt stor utsträckning de senaste dagarna varit koncentrerade till några få kvarter, kan man säga. Och den primära spelplatsen har varit framför den federala byggnaden som ligger här precis i närheten av stadshuset också i Los Angeles. Dels framför då ett kontorshus, och så finns det också på baksidan en infart till det federala förvaret där man då bland annat håller personer som omhändertagits. Och det har då varit liksom den andra spelplatsen, och mellan de här två platserna så har de stora protesterna skett, kan man säga, eller har fördelats mellan de platserna. Och igår så var det egentligen faktiskt den lugnaste dagen hittills sen i söndags. Ganska tomt överhuvudtaget på gatorna. Och sen precis när det här utgångsförbudet skulle dra igång då klockan 20, helt plötsligt var det massor med folk utanför den federala kontorsbyggnaden som stod där Och ungefär 10 minuter över, 7:45, så började då folkmassorna skingras. Och skälet till att man införde det här nattliga utegångsförbudet, som man också tror kommer att fortsätta under några nätter framöver, ja, det var egentligen att bli av med en del av de negativa aspekterna av de här protesterna. Att det var en hel del vandalism, graffiti, men också en del inbrott och plundrande. Jag tror man sa att 23 näringsidkare hade utsatts för plundring natten mellan måndag och tisdag. Mm. Men det var ett extremt dramatiska dagar. Mest folk i omlopp på söndagen, då gick man också ner och avbröt trafiken på motorleden som går här förbi. Man stack flera stycken så här självkörande bilar, Waymos, i brand. Man kastade sten på polisbil från en motorvägsbro. Och sen har det avtagit lite grann dag för dag. Men det har också varit flera olika typer av sammankomster här. Religiösa organisationer, fackliga protester, fredliga demonstrationer. Men också en del vandalism och att man liksom till exempel har hackat loss betong från gatan för att kasta. Och det är framförallt LAPD, även om det har varit mycket prat om att nationalgardet har kallats hit, så är det ju framförallt den lokala poliskåren som har skött själva konfrontationerna med demonstranterna och skingrat demonstrationerna. Och då har man använt sig av gummikulor, tårgas och så de här chockgranaterna, extremt höga smällar som kommer från de här chockgranaterna som gör att man snabbt tar sig därifrån om man blir utsatt.
Mm. Jag tänkte att vi skulle ta oss igenom hur den här utvecklingen har sett ut de här dagarna. Gina, Trumps stabschef och arkitekten bakom migrationspolitiken, Stephen Miller, han ska ha haft ett möte med migrationspolisen ICE och olika chefer där han enligt källor då ska ha skällt ut dem och ifrågasatt varför de inte griper folk på till exempel byggvaruhuset Home Depot, som ju är en jättestor kedja, och 7-Eleven. Vad vet du om det där mötet?
Ja, det där var ett möte här i Washington för några veckor sedan, den 20 maj, när alla lokala chefer för ICE, alltså för migrationspolisen, kom hit till Washington för en gemensam konferens, och de hade kallats hit av Stephen Miller. Och Stephen Miller kom in på det här mötet, var mycket upprörd, var mycket missnöjd med migrationspolisens jobb överhuvudtaget och skällde ut de här runt 50 cheferna. Washington Examiner var först ut att rapportera om det här mötet och flera andra medier har fyllt på med uppgifter, men det är obekräftade uppgifter från det som hände. Men Stephen Miller ska enligt de här rapporterna ha skällt ut dem. Han sa att de gör ett uselt jobb, de är dåliga chefer och ni måste gripa fler. Ni måste gripa fler illegala invandrare, som han kallar dem. Och enligt Examiner så ska han specifikt ha pekat ut vissa arbetsplatser och uppmanade migrationspolisen att göra räder på vissa arbetsplatser, och bland dem Home Depot, som alltså är en sorts byggvaruhuskedja. Stephen Miller har gått ut sen offentligt efter det här mötet och sagt att målet för migrationspolisen måste höjas, de måste gripa fler, och han har satt ett siffermål nu så att 3000 personer per dag ska gripas. Det är ett minimum, säger han. Och så som det har sett ut hittills, om man tittar på genomsnittet av gripanden från ICE sen Trump tillträdde, så har det varit 650 per dag. Så att han vill alltså höja det betydligt och har satt ett särskilt mål som ska gälla i alla delstater. Och det kan ju då ha bidragit till att de just gav sig på de här arbetsplatserna och att det sen blev räder i fredags som ledde till de här protesterna.
Mm. Roger, när demonstrationerna då satte igång efter de här räderna och gripandena på just Home Depot i en del av Los Angeles, hur var stämningen då?
Ja, men nu låter det ju som att det arbetar massor med papperslösa migranter på just Home Depot. Men det är ju också så att de här byggvaruhusen är ju en plats där man också samlas för att få dagsjobbsanställningar. Alltså om folk faktiskt behöver hjälp med det de har shoppat på byggvaruhuset, så finns det folk där som man kan anlita som står och väntar på att få jobb, daglödare helt enkelt. Och det är de här personerna då som man framförallt har varit ute efter. Och det hela började i fredags egentligen. Det var en Home Depot här i ganska nära downtown LA som man gjorde ett tillslag mot. Men man gjorde också tillslag i Fashion District, alltså där man håller på att producera textilier. Och då började med demonstrationer här downtown. Sen så spreds de då till Paramount som ligger söder om Los Angeles. En latinodominerad arbetarklassförort kan man väl kalla det. Och där var det faktiskt bara så rykten de ett tillslag åt Home Depot som gjorde att det blev den tändande glistan. Och där blev det ganska våldsamt. Det kastades flaskor och stenar på LA County sheriffens personal. Det brändes upp en bil till exempel. Totalt 3 bränder skulle ha utbrutit. Så att den där Paramount-grejen var väl också det som sen utlöste reaktionen hos Donald Trump så småningom.
Mm. Men Gina, polisen i Los Angeles, alltså LAPD, de skickade ju ändå under helgen ut ett pressmeddelande och på något sätt tackade de som var ute och protesterade och demonstrerade för att det gick så lugnt till. Gick det inte lugnt till, eller?
Ja, det de sa i pressmeddelandet var att de tackade alla som använder sin yttrandefrihet på ett ansvarsfullt sätt. Och det stämmer ju att majoriteten av demonstranterna har varit fredliga. Men det var också där vid Home Depot och senare också exempel på sammandrabbningar. Och det har vi ju sett sen dagarna efter också. Att de flesta som har varit ute och demonstrerat har varit fredliga. Men det har också funnits personer som Roger har rapporterat om, som har kastat sten och kastat flaskor och satt eld på bilar och spottat på poliser och slagit sönder fönster och sådär. Så att det har varit en blandning, men det initiala reaktionen där från LAPD var ju just att betona att de tackar de som använder sin yttrandefrihet på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga inte stökar och bråkar.
Mm. President Donald Trump fattade i alla fall under helgen beslut om att skicka nationalgardet till Los Angeles, trots att guvernören i Kalifornien, som ju den som först och främst bestämmer över det, inte ville ha dem till gatorna där. För Trump handlade, som han sa i ett tal igår, om att befria staden Los Angeles.
Within the span of a few decades, Los Angeles has gone from being one of the cleanest, safest and most beautiful cities on earth to being a trash heap with entire neighborhoods under the control of transnational gangs and criminal networks. It's horrible what's happened so quickly. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean and safe again. It's happening very quickly.
Mm. Vi ska befria Los Angeles från de kriminella, illegala gängen som styr nu, ungefär så, sa Donald Trump. Roger, varför beslöt sig Trump för att skicka nationalgardet när guvernör Gavin Newsom sa att han inte ville eller att det inte behövdes då?
Ja, men det här är ju egentligen tankar som har funnits hos Donald Trump sedan förra gången han var president. När då USA skakades av Black Lives Matter-demonstrationerna efter mordet på George Floyd. Och då ville han till exempel sätta in nationalgardet i Minneapolis, men blev då men fick motstånd från guvernören. Fanns också idéer att kunna just gå in och slå till hårt helt enkelt mot de här demonstrationerna, som då ibland ju urartade i våldsamhet och kravaller med militären. Då fanns det fler nej-sägare runt Donald Trump. Nu finns det inte det längre, och nu tror jag också han var mer fast bestämd över att visa sig handlingskraftig. Och lite grann är det så, 2 flugor och 1 smäll för Donald Trump. Han kan både visa sig handlingskraftig när det gäller våldsamheter och demonstrationer och oroligheter. Och sen handlar det ju i grunden också om migrationsfrågan, som är hans stora profilfråga. Och kanske också är det här ett sätt att statuera ett exempel. Hur kan det gå om lokala myndigheter försöker motarbeta migrationsmyndigheten ICE eller är starkt kritiska till omhändertagandet av papperslösa och liknande. Så det här sattes flera saker på sin spets, och Donald Trump bestämde sig för att agera snabbt, och hade kanske också faktiskt kanske hade man tankar kring att det här också skulle kunna vara ett ett möjligt scenario när man då gjorde en våg av gripanden av papperslösa här i södra Kalifornien.
Gina, det är ju flera olika nivåer av insatser på gatorna i Los Angeles just nu då. Det är polis, det är nationalgardet och det är militären. Alltså, hur ser deras inbördes förhållande ut? Vem bestämmer över den andra, så att säga?
Vi har ju först de lokala polisstyrkorna och det är LAPD, men man har också kallat in förstärkning från Santa Barbaras poliskår till exempel, Highway Patrol, alltså olika polisstyrkor i närområdet som har kallats in, och de styrs ju lokalt. Men när det gäller nationalgardet, det där är ju en reservstyrka, en militär reservstyrka som varje delstat har, och det är människor som ofta har andra vanliga civila jobb, men så är de beredda att kallas in vid behov som reserver. Och oftast kallas ju de in nationalgardet när det har varit naturkatastrofer eller översvämningar, stora olyckor, oljeutsläpp, den där sortens händelser. Och det är guvernören i varje delstat som bestämmer över dem. Men presidenten har också möjlighet att ge order till nationalgardet. Och när presidenten gör det, då innebär det att nationalgardet federaliseras. Alltså då övergår de från att vara delstatligt styrda och blir istället styrda av presidenten. Så att då trumfar det rent sådär hierarkiskt. Och det händer ju att guvernörer ber om hjälp från presidenten och kallar in nationalgardet när man behöver hjälp från andra delstater till exempel. Mm. Men det är ju extremt ovanligt med det här som har hänt nu, att presidenten kör över guvernören och skickar in, bestämmer över huvudet på guvernören om nationalgardet i hans egen delstat. Mm. Och sen har vi till sist då marinkåren som ju är, det är ju en rent militär styrka som ju ligger under försvarsdepartementet, Pentagon, och alltså styrs också av presidenten och Trump-administrationen. Och det här att Trump aktiverar militären, det är ju något, om man ska liksom gradera hur anmärkningsvärt alla saker är som har hänt de senaste dagarna, men det är ju väldigt, väldigt stort. Militären används ju ytterst sällan för den här sortens insatser. Här sätts de ju in för att skydda polisen som då ska agera mot demonstranter. Och senaste jämförelsen man kan göra, det är väl upploppen i Los Angeles på 90-talet när marinkåren också kallades in. Mm. Så att det här är jätteovanligt.
Men är det, Gina, är det lagligt att sätta in amerikansk militär på amerikanska gator?
Ja, det där är ju nu omtvistat och utmanat i domstol. Men hittills så har Trump använt en federal lag som gör att presidenten kan sätta in nationalgardet eller militären i lägen när USAs säkerhet är i fara. Och enligt den federala lagen så kan presidenten göra det om det är risk för invasion till exempel, att främmande makt ska invadera, eller om det är ett uppror mot staten. Och det är ju också intressant att vi hör nu Trump använda de där orden. Han pratar ju om det här som en invasion. Och den där lagen använder Trump nu, den kallas för Title 10. Sen finns det ytterligare en lag för att komplicera saken som säger att generellt sett så får militären inte utföra rena polisuppgifter. Så att de får inte gripa demonstranter till exempel, men de får skydda federala intressen. Så att de får stå runt den här federala byggnaden och skydda den. De får skydda anställda, migrationspolisen. Men de får inte till exempel gripa demonstranter. Men det finns ju en möjlighet till här, och det är om Trump skulle vilja trappa upp ännu mer, då kan han använda upprorslagen, The Insurrection Act, och hävda att det är totalt krisläge, det är uppror i USA, och när man aktiverar den lagen, då får ju presidenten alla möjligheter att använda militär mot befolkningen om det skulle krävas. Det är liksom en inbördeskrigsmöjlighet. Men där är ju, när det gäller allt det här, så är ju lagligheten verkligen ifrågasatt, och Gavin Newsom har ju alltså gått till domstol och hävdat att det som Trump har gjort hittills är olagligt.
Mm. Roger?
Nej, och man försökte också få till någon form av tillfälligt stopp för, alltså en tillfällig begränsning, medan man då går igenom domstolsförhandlingarna kring det här, så försökte man ju gå och få till ett sånt här förordnande som skulle stoppa nationalgardet och marinkåren från att göra någonting annat än att just skydda de federala byggnaderna. Det där tillfälliga stoppet blev inte av, men däremot så kommer det vara domstolsförhandlingar kring den här hearing imorgon, tror jag. Så att det pågår ju juridiska processer här från Kaliforniens sida, där man på olika sätt försöker begränsa de insatser som Donald Trump har beslutat om.
Mm. Precis, demokraterna i Kalifornien har som sagt reagerat juridiskt, men också med ilska mot Trump och mot migrationspolisen ICE. Så här sa Los Angeles demokratiska borgmästare Karen Bass.
What was the reason that the president had to take the power from the governor and federalize the National Guard? The night before this action was taken, there was a protest that got a little unruly late at night. It was 100 people. 27 people were arrested. There wasn't a reason for this. That is the concern.
Mm. Karen Bass här, borgmästare, ifrågasätter alltså varför Trump egentligen skickade nationalgardet till Los Angeles. Och den demokratiska kongressledamoten Maxine Waters sa att ingen ska bli förvånad om och när undantagstillstånd införs.
When martial law is called, what are you gonna say? I missed the point. Don't miss the point, you all. Don't think that somehow, because they called out the National Guard, there was violence. There was no violence. I was on the street. I know.
Roger, du låter upprört ifrån demokraternas sida.
Ja, både Karen Bass och guvernör Gavin Newsom har ju upprepat det här argumentet att blotta närvaron av nationalgardet i Los Angeles kan provocera till ökat våld och fler konfrontationer. Det är inte så man vill lösa problemen här, har man sagt. Och man ser också det här som ett övertramp från den federala regeringens sida, alltså att man kränker Kaliforniens självstyre. Och det här är ju en viktig symbolfråga, och Gavin Newsom höll ju också tal, eller la ut ett tal igår kväll, där han pratade om det här att Kalifornien kanske bara är det första delstaten. Man kan vänta sig liknande reaktioner från Trump-administrationen även när det gäller andra platser. Och då är det också så att det beslut som Donald Trump har fattat kring nationalgardet, att det sätts in här, nämner inte ens Kalifornien. Det kan alltså sättas in var som helst där Trump-administrationen då anser att migrationsmyndigheten inte kan utföra sitt arbete. Och ytterst så är det väl en rädsla över att man från federalt håll på det här sättet kan sätta in styrkor för att stoppa politiska protester runt om i landet. Och det här är ju någonting som Trump-kritikerna har pratat om sen innan han blev president förra gången. Man har varnat för auktoritära tendenser, och nu anser ju en del att nu ser man, och Gavin Newsom sa också det i sitt tal, att det här som man har varit rädd för sker nu inför våra ögon, sa han. Så ett väldigt dramatiskt tal som han höll igår, och där han då utmålade Donald Trump som demokratins fiende ungefär.
Ja, vi kan väl lyssna bara på en liten bit av det där talet, för guvernören då, demokraten Gavin Newsom, är ju den som tillsammans med Donald Trump, kan man säga, står i den politiska mittpunkten av detta som sker. Newsom har ju tidigare under veckan, eller om det var i söndags, uppmanat Trump-administrationen att gripa honom om de vill. Och igår då, som sagt, så anklagade han Trump för att eskalera situationen i Los Angeles.
Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. That's when the downward spiral began.
Det sa alltså Gavin Newsom, men gina migration och deportationer, det är ju Donald Trumps profilfrågor. Är det här ett bråk som han på något sätt vill ha, eller kanske till och med söker?
Ja, det är i alla fall ett bråk som han inte tvekar att gå in i och trappa upp. Det här är ju på många sätt den perfekta stormen för Donald Trump, den perfekta striden. Därför att Trump motiverar ju det här med att han behöver gripa in som ansvarstagande president för att trygga säkerheten i Los Angeles. Och det är ju samtidigt ett väldigt tydligt och dramatiskt tillfälle för honom att visa upp tuffare tag mot illegal invandring, som är en kärnfråga och hjärtefråga för honom, tuffare tag mot våldsamma demonstranter och tuffare tag mot politiker i amerikanska storstäder, demokrater som i hans ögon inte klarar av sitt uppdrag. Och det hörs ju i sättet han formulerar sig nu när han pratar om att det är laglöst i Los Angeles, att Kalifornien är utsatt för en invasion, att han, jag menar, det ligger i tangentens riktning att det här kan trappas upp på olika sätt. Så att på många sätt är det här rent politiskt en perfekt strid och en perfekt plats för Donald Trump med västkustliberalerna som han länge har varit i fejd med.
Men Roger, västkustliberalen Gavin Newsom, han kanske inte direkt lider av att behöva ha det här bråket med Donald Trump.
Ja, men Gavin Newsom har väl egentligen aldrig varit rädd för att ta en fight med republikanerna eller med Donald Trump, tvärtom. Och han är ju också en sån person som många har sett som en möjlig presidentkandidat nästa val för demokraterna. Men han har också faktiskt haft en ganska låg profil efter bränderna här i Los Angeles i januari. Då framgick det ju att man gärna ville ha stora federala stöd till återuppbyggnaden. Och då tyckte jag att man såg en betydligt mildare Gavin Newsom som undvek de här direkta konflikterna. Nu verkar den perioden vara över. Och han går ju alltså till kraftig attack mot Donald Trump. Och det är väl lite som Gina skrev till mig i chatten igår kväll. Började valkampanjen 2028 precis. Alltså nu tar han plats och han gör det på ett ganska bombastiskt sätt. Det handlar inte längre bara om Los Angeles, det handlar inte bara om Kalifornien. Det handlar om själva demokratins överlevnad i USA. Det handlar om respekten för konstitutionen. Så att vi lär se mer av Gavin Newsom framöver, även när protesterna här i Los Angeles är över.
Men Roger, minns du podden vi gjorde dagen efter valet i november i höstas? Då sa Gina att valkampanjen har börjat nu för valet 2028.
Hon har kanske sagt det några gånger, men det är som att det finns så mycket...
Jag förstår vad hon menar. Upprepa den frasen.
Ja, men jag tror att vi ställer liksom en trappa här nu, och nu var det någon som hoppade över så 4 trappsteg uppåt, kände jag. Precis. Och var liksom redan i slutspurten av primärvalskampanjen.
Så är det nog.
Så.
Ja, Roger, du har ju som sagt varit i Los Angeles och kvar där och har ägnat de här dagarna och nätterna åt att bevaka den här situationen i downtown LA. Och jag tänkte att vi ska lyssna på några av alla de som du har pratat med och vad de säger.
Well, I just think nothing's real until it is. And being here is just showing that we're together and we're ready for it.
LA shows up like no other city in the world. Like, and if shit gets crazy, shit gets crazy. Like, don't fuck with us. In the past, things have changed due to intense protests, and change has been made before. And, you know, it's true. Like, if we're united, we can't be divided. I really believe as the people, it's up to us that we can make a change.
So is there a risk that the violence can spread, though? I mean...
Yes, because the National Guard is here and they're calling in the Marines, and people do not like a fascist government. And so people are reacting more and more strongly because Trump is escalating unnecessarily.
Do you think there's any risk for more trouble?
Of course. Like calling it an insurrection, I'm like, he set a bar pretty high for what an insurrection is. So, I mean, he's gunning for trouble.
May I ask why you were out today?
For my parents. They're immigrants. I'm afraid for people like them who don't have their papers before. We all know people like that.
Roger, det här var alltså folk som var ute och demonstrerade. Vad sa de om situationen?
Ja, men en mängd av olika perspektiv tyckte jag ändå folk hade. Alltså allt ifrån den här kvinnan på slutet som var ute och demonstrerade för sina föräldrars skull, som var då invandrare, eller i alla fall för andra personer som är i den situationen som hennes föräldrar har varit i, som inte hade sina papper i ordning och som nu förstås är rädda för vad som ska hända när ICE, migrationsmyndigheten, gör sina svepande tillslag här i Kalifornien och i Los Angeles-trakten. Alltså, vi pratar om personer som är rädda du för till exempel gå på skolavslutningar för att man inte vet om migrationspolitiken kan slå till. Man har också gjort tillslag vid migrationsdomstolar och liknande. Så att det finns en stor oro. Det var också en person här som pratade om begreppet insurrection, alltså revolt och uppror. Det är ju någonting, ett ord som Donald Trump har använt för det som händer här i Los Angeles. Det var också ett ord som användes vid stormningen av kongressen. Och han menade då att Donald Trump har satt en ganska hög ribba för vad man menar med en insurrection. Och tyckte att det var lite komiskt det här, att han använde det begreppet om det som hände här. Men det finns också alltså av de demonstranter jag har pratat med så har det funnits en... Jag har försökt fråga många om de inte är rädda för att våld och våldsamheter i protester kan få situationen att eskalera. Att man kanske också ger Donald Trump rätt i sina förutspåelser kring vad som ska hända här. Alltså blir protesterna våldsamma här så kan ju Donald Trump också säga att det var rätt beslut att kalla in nationalgardet. Att kalla in nationalgardet eller militärkåren. Att han hade föraningar om vad som komma skulle, men folk är väldigt orädda här och ser det snarare som att man svarar på en provokation. Mm. Att man inte kan sitta och inte göra någonting när ICE gör de här tillslagen, och att man också måste svara på nationalgardets närvaro. Och jag pratade med en kvinna som stod, alltså en del affärer här satt upp så här plywoodskivor framför sina skyltfönster, och då stod hon och målade på den här plywoodskivan, och det hon målade var så No ICE in LA, alltså att man inte vill ha migrationsmyndigheten här i Los Angeles. Så även de som liksom eventuellt skulle kunna drabbas i andra hand av de här protesterna med kanske fönsterrutor som kraschas och liknande, även hon hävdade ju att ingenting av det här hade hänt om inte ICE hade gjort de här tillslagen. Det är det som är problemet, inte Los Angeles. Och det finns också en... Alltså delvis har de här demonstrationerna sett ut som en mexikansk pride. Mycket mexikanska flaggor. Mycket tal om just hur viktig latinogruppen är för näringslivet också här i Los Angeles. Hälften av personerna som bor här i Los Angeles har latinobakgrund. Alltså bakgrund i rötterna i Latinamerika. En tredjedel är invandrare. Det är inte så att de här papperslösa migranterna är någonting främmande som man är rädd för, utan det är ju kollegor, anställda, vänner, familj i stor utsträckning som inte har papper på och uppehållstillstånd här, men som ändå jobbar. Och det är ju till och med så att man börjat prata om vilka ekonomiska konsekvenser det kan få för Kalifornien. Alltså, det finns ju papperslösa migranter som arbetar över hela USA, men just Kalifornien är det väldigt många som arbetar, väldigt många papperslösa som arbetar i, att det också kan få på lång sikt, om man nu ska vara lite krass och titta på siffror, kan betyda ett stort avbräck för den kaliforniska ekonomin.
Mm. Gina, tillbaka till protesterna då. Om du tittar lite ut över landet, så vad jag förstår har de börjat sprida sig.
Ja, det har varit demonstrationer på flera håll. Det var igår kväll en rätt stor demonstration i New York till exempel utanför federala migrationspolisens byggnad där. Det var i flera storstäder, i Chicago, Atlanta, Dallas var en rätt stor demonstration. Här i Washington var det också demonstrationer. Jag tror samtidigt att man ska vara lite försiktig med att dra för stora slutsatser av att det här sprider sig. Därför att om jag tittar till exempel på Washington, här är det olika demonstrationer mot Trump i stort sett varje dag. De är ganska små, men de är täta. De förekommer i stort sett varje dag. Och vissa dagar kan det vara att folk står utanför kongressen och protesterar mot republikanerna där. Andra dagar kan det vara att de protesterar mot någon av myndigheterna och nedskärningarna där. Och igår så handlade demonstrationen om protester mot just det här som händer i Kalifornien och Trumps beslut kring detta. Så att det är inte givet att demonstrationerna, åtminstone vad jag ser här på nära håll, växer särskilt mycket, utan det kanske snarare är så att de ändrar inriktning och fokus i sina budskap. Mm. Så ser det ut just nu, men det är klart att det här kan kan också växa och bli en större rörelse. Det står ju och väger lite nu beroende på hur det går i Los Angeles, om det här ska bli en lång het sommar med stora demonstrationer eller om det här lugnar ner sig.
Men Gina, en del har ju börjat tala om det som ett slags modernt eller lokalt inbördeskrig i downtown LA och så. Hur bedömer du det?
Ja, det är ju väldigt explosiva ingredienser i den här konflikten. Det är politiska motsättningar i grunden mellan presidenten och delstaten Kalifornien, och överhuvudtaget så finns det ju motsättningar som vi har sett tidigare mellan Trump och demokratiskt styrda storstäder. Det här är ju en kamp som han har drivit väldigt länge och pratat om den påstådda laglösheten i storstäderna och att demokraterna inte klarar det och sådär. Det såg vi under George Floyd-demonstrationerna också. Och sen är det också den här ingrediensen med militären, att ta till den typen av åtgärder, att prata om att använda militären mot befolkningen. Det väcker ju tankar och diskussioner om eventuellt inbördeskrig. Det är liksom den sortens retorik. Så att det är ju oerhört starka ingredienser i den här väldigt, väldigt laddade situationen.
Mm. Roger, när jag frågar så brukar ni säga att Trumps väljare har fortsatt stöd för Trump i hans migrations- och deportationspolitik. Har det på något sätt förändrats de här senaste dagarna?
Svårt att säga, det har gjorts en del opinionsundersökningar, men jag är lite skeptisk till hur stora underlag det varit och vad man kan dra för slutsatser. Men Axios publicerar till exempel i en artikel skrev man om att 47% tyckte att det var dåligt att sätta in marinkårssoldater i Los Angeles. 34% var för. 45% tyckte att det var dåligt att sätta in nationalgardet i Los Angeles. 38% var för. Samtidigt tyckte 45% illa om protesterna mot ICE och 36% var för. Så att jag tror att vi igen står inför det här väldigt polariserade läget där republikaner håller fast vid sina åsikter och demokrater håller fast vid sina åsikter. Och sen tänker jag att i grunden ligger det också en diametralt motsatta syner på det här med migration och invandring. Los Angeles formellt utnämnde sig själv till en fristad till exempel för migranter precis i samband med valet, alltså i november. Vilket man ju kan se som en provokation mot Trump eller kanske en förebyggande åtgärd. Och det betyder ju bland annat att staden i minsta möjliga mån hjälper till med ICE arbete, alltså migrationsmyndighetens arbete här. Man tänker ju inte lägga resurser på att jaga migranter. Och just de här fristäderna är ju också någonting som Trump-administrationen och som Trump i valkampanjen var extremt kritisk till, och där man ju diskuterade till exempel att dra in federala medel till städer eller delstater som driver den här politiken. För man ser ju det som att man motarbetar då den federala migrationspolitiken. En av Trumps absolut viktigaste vallöften.
Mm.
Och jag tror också när man tittade innan det här som skedde i Los Angeles så var det ändå så att just migrationspolitiken var något som många väljare, att man var mer nöjda med Trumps insatser inom migrationspolitiken än till exempel ekonomin.
Mm.
Och sen finns det förstås många där ute som inte gillar den här typen av demonstrationer. Inte när de urartar, inte att man sätter eld på bilar. Och det är ju svårt. Det är ju svårt att säga något generellt om de här som protesterar. Och nu tycker jag också att man i medierna, i alla fall i mainstream-medierna då, som man kallar det, ju försöker differentiera bilden också av de som protesterar. Finns det ett svart block? Finns det kanske betalda människor från organisationer som vill ställa till med bråk? Finns det mer vanligt folk? Jag brukar titta på hur mycket utrustning man har när man går till en demonstration. Har man gasmask och goggles och har förberett sig väldigt mycket för en konfrontation, då tänker jag att man kanske också tänker att det ska bli en konfrontation i slutändan när man går till demonstrationen.
Mm. Gina, man brukar ju tala om the endgame, men alltså vad är Trumps slutmål? Alltså vad är det han vill uppnå innan det här är över för hans del?
Ja, han vill ju driva igenom sin migrationspolitik, som innebär det han har pratat om är ju att deportera alla som kommit in illegalt, och där räknar han in papperslösa även om de inte har begått några specifika brott i USA. För så har ju diskussionen gått tidigare, att det är de man ska fokusera på, de som har begått brott. Men det som de här nya målen som Stephen Miller pratar om, att gripa så många som 3000 per dag, då handlar det ju om att gripa papperslösa och deportera dem. Och sen handlar det om att också den här kampen mot demokratiskt styrda storstäder som enligt Donald Trump bidrar till laglösa situationer och inte tar säkerheten på allvar i sina städer. Så att det är flera parallella kamper som utspelas samtidigt. Och det här är ju, som vi har varit inne på, hans signaturfrågor. Ta i med hårdhandskarna mot illegal invandring och lagordning. Det där är ämnen som han vet att han får höga betyg av republikanska väljare på. Det är ämnen som republikanerna kommer använda sig av i mellanårsvalet nästa år, och där han verkligen vill leverera. Så att det här är på många sätt den perfekta platsen, de perfekta ingredienserna för en sån politisk strid att utspelas. Och det är det vi ser nu. Och sen när det gäller slutresultatet, om han kommer trappa upp eller inte, när det gäller att sätta in militären och använda den här upprorslagen från början av 1800-talet, det vet vi inte än. Mm. Det antyder han, och han öppnar för det. Mm. Men det finns inget sånt beslut än.
Mm. Roger?
Ja, vi befinner oss i ett speciellt läge. Jag tänker kanske att i ett normalt politiskt landskap så skulle kanske en president tveka inför de här folkliga protesterna. Kanske känna att nej, men nu måste jag ta ett steg tillbaka eller vara orolig för opinionen. Här är det nästan det motsatta läget. Ju mer våldsamt det blir i Los Angeles, desto mer är Trumps beslut befogade, och desto mer uppfylls också hans bild av Los Angeles, av de demokratiskt styrda storstäderna, av demonstranter som bråkmakare och liknande. Demokraterna har ju ändå försökt använda en del av Trumps retorik mot honom när man nu kritiserar. Det var ju mycket fokus på att det främst var brottslingar och personer som hade begått grova brott som skulle utvisas. Det var de migranterna man skulle ge sig på i första hand. Och nu menar man att med mål som 3000 personer gripna om dagen, då räcker ju de här grupperna inte till. Nu är man ju ute och jagar folk som söker jobb för dagen på parkeringsplatsen på Home Depot, eller som arbetar med inom textilindustrin och liknande. Problemet för demokraterna är ju att man igen är reaktiva. Man driver egentligen ingen egen politik här, utan man försöker behålla läget som det varit. Man målar inte upp någon lösning, vad jag har sett i alla fall, för migrationspolitiken i stort. Man försöker försvara det man har, och det blir inte så mycket politiska visioner kanske av det, känner jag. Och kanske inte heller att man själv kan ta tag i de problem som finns med en ekonomi till exempel, som till stor del bygger på papperslösa invandrare. Vad är då lösningen, om vi nu ändå kan säga att det finns problem med att många personer här arbetar, lever i USA utan att ha någon väg till medborgarskap?
Mm. Hörrni, samtidigt som gatorna då i downtown LA fylls av polis och nu även då militär, så fylls ju också gatorna i huvudstaden Washington av militärer. Men de är ju där av en helt annan anledning. Gina var inne på det, fest och firande. Gina, jag tänkte på fredag, då ska vi prata mer om den här paraden. Men eftersom det är så diametralt olika bilder på något sätt, olika stämningar i de här bilderna, så vill jag ändå ha en ögonblicksbild som är en motsats då till LA, men också med militären inblandad.
Ja, det är på något sätt att Trump håller på och visar upp militär styrka på två scener, en på östkusten och en på västkusten den här veckan. Och det är väldigt olika scener, precis som du säger. Det som händer i Los Angeles, och sen kontrasten till det som händer här i Washington, där man alltså laddar upp för den här jättestora militärparaden som ska hållas på lördag. Och det börjar verkligen märkas i stan. Det var som sagt Pride-parad här i helgen som gick, och då var det fullt med folk på gatorna, och fullt med folk på trottoarerna som följde den här paraden, en väldigt öppen parad. Den här paraden som nu planeras med militären, den blir något helt annat. Det kommer inte gå att bara släntra ner på stan och stå på trottoaren och titta på, utan hela stan är avspärrad. Jag var runt Vita huset och The Mall igår för att titta på förberedelserna, och där höll byggnadsarbetare på att montera upp, ni vet, de där riktigt, riktigt höga kravallstaketen, stora, svarta i dubbla rader, 2,5 meter höga. Och det är avspärrat, det ser ut som ungefär kring installationen 2021, alltså efter stormningen av kongressen, där det var väldigt mycket polisnärvaro, militär närvaro och väldigt mycket avspärrningar och kravallstaket överallt. Och det är nu stridsvagnar som rullar in i Washington. Det är väldigt mycket fordon som ska vara på plats här inför lördag. 6700 soldater som börjar komma hit och som ska paradera på Constitution Avenue på lördag kväll på den här historiska militärparaden. Det här är ju något väldigt, väldigt ovanligt i USA med militärparader. Man brukar inte ha rena militära styrkeuppvisningar på det här sättet. Men det här kommer ske på lördag på president efter Donald Trumps önskemål, och det är för att fira formellt då arméns 250-årsdag som är på lördag 14 juni. Och det sammanfaller ju också då med Donald Trumps 79-årsdag. Så att han ska också firas på något sätt på lördag. Han ska få, bland annat så ska fallskärmshoppare hoppa ner med en flagga som de ska överlämna till Donald Trump som present.
Mm. Anna Roxvall var producent, Roger Wilson var i Los Angeles, Gina Lindberg var i Washington. Jag som heter Sara Stenholm var i Studio 71. Vi hörs igen på fredag. Hej!
Ja, ett nytt avsnitt publiceras fredag eftermiddag klockan 4 i appen Sveriges Radio Play. Och sen här i P1 söndag kväll 6:30. USA-podden. Nu är klockan 6:50 onsdag kväll, och jag som har kvällspasset här i Hallåstudion heter Per Berg. Kanske har du missat vilka som blir årets sommarvärdar. Klockan 1 idag presenterade Bibi Rödö laguppställningen 2025. Vi sänder programmet i repris direkt efter 7-nyheterna. Nu närmast ska det bli radiosatir. En återutsändning av söndagens radioskugga.
Hallå?
Hallå?
Hörs jag?
Nej.
I radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet. Korrar utplacerade i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns. Och som kanske kan få oss att se Sverige med andra ögon. Först brott och straff. Inte boken, för den känner varken Parisa eller Ebba till, utan det här handlar om det avtal som Sverige har ingått med Estland om att få placera upp till 600 dömda brottslingar i estnisk fängelse i Tartu. Men nu verkar Estland få konkurrens, för i Pilvil där står närmare 1200 tomma fängelserum till förfogande. Eller hur, Dusan Lulfineby, vår reporter på plats?
Ja, det stämmer, Fritte.
Mm. Men hur kommer det sig att det är så många lediga platser där just nu då?
Jo, här i Pilvil så valde man ett lite udda grepp redan för 25 år sedan. Nämligen att börja lyssna på en närmast enig forskarkår och satsa på förebyggande åtgärder istället för strängare straff.
Ja, men tur för Sverige ändå att Pilvil valde den vägen. Jag menar, 1200 platser, det kan ju komma väl till pass nu.
Ja, men det kommer att bli trångt, och här nere så säger man alltid, finns det hjärterum så finns
tack,
det...
Tack, Dusan. Men eftersom de stora svenska partierna är så pass överens om att det är hårdare straff som gäller, så kommer det framöver krävas ytterligare platser för intagna. Och därför ska vi nu till Pungern, Johan Magenta Sommardröm, vår utsände i Pungern. Där kanske lösningen finns i en spännande ny startup.
Ja, det verkar så, Fitte. Den heter Airbnb och går i korthet ut på att privatpersoner upplåter sina outnyttjade utrymmen till just fångförvaring.
Det låter spännande.
Ja, men det är det spännande. Och det kan handla om vindsförråd, oanvända pingisrum, gamla hönshus, uttjänta gruvor. Och finns det gamla leksaker kvar, kanske en kasse med Duplo eller liknande, så är det bara en fördel eftersom straffmyndighetsåldern också förväntas sjunka drastiskt i Sverige.
Ja, just det. Vi ska nämna att det finns andra byggklossar än Duplo för de små knattebrottslingarna.
Ja, och nu diskuterar man också så kallad couchsurfing, där man helt enkelt låter fångarna sova i ens egen soffa i vardagsrummet. Men i det fallet då rekommenderas det att man har lite extra koll på sina värdesaker.
Tack Johan, fängslande. Vi ska nu till Krutong. Inklämt på gränsen mellan Frankrike och Portugal ligger denna före detta EU-nation. Efter Krexit en självständig parlamentarisk monarki. I förra veckan såldes oväntat Krutongs riksregalier inklusive flera kungakronor på en spektakulär auktion vid Sotheby's i London. Och de som till sist vann auktionen var avgångsklassen SUB 3A från École Taconnaise i Krutong. Studenterna uppges, trots den rekordhöga slutsumman, var nöjda och säger: "Det här blev bra mycket billigare än de studentmössor vi annars hade behövt köpa." Efter åratal av debatt har den lilla lantliga nationen Bohusland, precis som Sverige, nu beslutat att tillåta så kallad gårdsförsäljning av alkohol. Det innebär att en lokal producent, under kontrollerade former, får sälja egen dryck till lämpliga besökare. Eller hur, Fagny Folkesort, vår reporter på plats i Bohusland?
Ja, Fritte, man är rigorös här i Bohuslands humledistrikt, där gårdsbryggerierna står utspridda som små dofttempel mellan de gröna kullarna.
Mm. Berätta Fagny, vad krävs egentligen för att få utnyttja den här gårdsförsäljningen i Bohusland?
Ja, det enda kravet som ställs är egentligen minst 4 års universitetsstudier med magisterexamen i gastronomi.
Och det här är för de som säljer, eller?
Nej, det är för kunderna.
Ah.
Och så måste man ha dokumentation på avslutad högre utbildning i dryckesreflektion och gastrosofi för att få gå in i det som kallas för luktlängam. Och det är en separat byggnad där man i tystnad får förhålla sig till den här vätskan. Men bara som idé.
Som idé?
Jo, för du vet, dryck får inte konsumeras på plats. Och flaskor förekommer inte. Men mot uppvisande av sitt filosofie-magisterdiplom i gastropolynomi kan man en gång per kvartal förvärva en liten försluten pipett innehållande doften av skummande lätt öl. Och den som ändå vill smaka dryckerna måste ansöka om undantagstillstånd som främst ges till personer som redan befinner sig i koma.
Koma?
Jo, men det är en sorts djup sömn som det är högst osannolikt att man någonsin vaknar från.
Ja, men vad säger Bohuslandingarna då? De såg väl fram emot gårdsförsäljningsreformen? Ja, och få besöka ett mikrobryggeri, dricka IPA och köpa hem lite öl.
Jo, men eftersom samtliga här nere har en av bohuslänska staten uppstoppad pinne där bak, ursäkta uttrycket, så kan de inte göra så mycket. Men oj, nu måste jag avsluta Fritte. Jag fick precis sms här med ett erbjudande om en restplats till en specialvisning hos en lokal vinproducent. Jag är själagad. Går jag på den så får jag möjlighet att köpa hem 75 mikromol av årets vinhörd. Oh, yes!
Oj, skynda... Hon la på. Okej, tack Fagny Folkesort som rapporterade från Bohusland. I Sverige har regeringen nu beslutat att förbjuda försäljning av lustgas till minderåriga. Det här efter oro för ökad användning i berusningssyfte, inte minst bland ungdomar, någonting som i förlängningen kan leda till nervskador. Jag antar att det här är någonting som diskuteras även i USB, Johanne Ljuskraft.
Nej, här pratar man om försäljning och användning av helium.
Jaha, helium.
Det stämmer. Här i USB har användningen av den gasen fått långtgående sociala konsekvenser. Och jag träffade nyligen 34-årige Chet Lemon. Han heter egentligen något annat.
Ja, just det. Brad Coolidge enligt mina papper här.
Det stämmer. Och vi kan väl lyssna på vad Chet själv säger.
Ja, det var såklart ett hårt slag med den nya lag. Folk tror att jag slutat, men jag har bara gått under jord. Jag försökte sluta, men min podcast om politik, helium, högern och vänsterpipet, den dog direkt när jag började prata normalt. Lyssnarna bara, vad är det här? Vem är du? Och mitt äktenskap, well, det var liksom byggt på skratt. På den här röst.
Ja, det låter deppigt för Chet.
Jo, ja, han är mycket deprimerad. Men det stannar inte där i USB. Man vill även förbjuda svavelhexafluorid.
Vad har den för effekt då?
Ja, nu får du lova att inte säga något till vår arbetsgivare, Fritte, men...
Det låter så här.
Jag tror tyvärr att SR kommer att märka det där.
Jo, men det är lagligt i 3 år till.
Ja, tack Johanni. Och med detta tackar vi för oss. Det här var Radioskugga och jag heter...
Fritte Fritzson.
Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
Och Radioskugga kan man höra varje söndag i Godmorgonvärlden med repris så här onsdag kväll. Ja, där fick du en liten ledtråd gällande en av årets 58 sommarvärdar. Vi sänder eftermiddagens presentation i repris direkt efter 7-nyheterna.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen?
Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skitigt kan det helt enkelt inte vara?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Och nu på söndag eftermiddag klockan 5 är det André Walden som svarar på lyssnarnas frågor. Nu är klockan 7.
Ekot börjar med flera tunga bakslag för konkursade batteritillverkaren Northvolt. Både en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås och en annan intressent till fabriken i Skellefteå har hoppat av. Konkursförvaltaren Mikael Kubu.
Få sålde som en batterifabrik pågående med verksamhet. Den är ju väsentligt mycket mer utmanande nu.
På kort tid så har konkursförvaltaren drabbats av 2 tunga avhopp. Och tidspressen är nu stor. Det handlar dels om att slutförhandlingarna kring en försäljning av utvecklingscentret har havererat. Den tilltänkta köparen har dragit sig ur.
Det har varit en intressent som man har varit ganska nära att slutföra en affär med, som har valt att inte gå vidare.
Men där finns det nu en ny intressent. Det är flera parter som har gått ihop och där lastbilstillverkaren Scania kan vara en del. Kubu säger att förhandlingar pågår.
Sen har vi en annan intressentgrupp som vi har kommit en hygglig bit med.
Även över fabriken i Skellefteå så är det mörkare moln. För några veckor sedan så sa Kubu att det bara fanns en intressent kvar. Det företaget har nu kastat in handduken.
Det fanns en intressent kvar som har valt att inte gå vidare. Sen har det tillkommit 2 nya intressenter ganska sent här som tittar på det.
Konkursförvaltaren Mikael Kubu, reporter Viktor Jensen. Polisen lättar på villkoren för väskförbudet vid större arrangemang sen Säpo sänkt terrorhotnivån. Men redan fattade beslut om väskförbud gäller under en period, vilket innebär att väskförbud råder vid vissa arrangemang. Beach Boy-medlemmen Brian Wilson har gått bort, meddelar hans familj. Wilson var mest känd som sångare och låtskrivare i bandet The Beach Boys som han var med och grundade. Artisten Brian Wilson blev 82 år. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om skyddsjakt på en varg i kommunerna Götene, Skövde och Skara. Nyligen dödades en kviga av varg i området och länsstyrelsen bedömer att risken är stor för fler angrepp. Så har vi en rättelse. I Ekot tidigare idag sa vi att anmälningar om arbetssjukdomar som handlar om hög arbetsbelastning ökade med 30% förra året inom området vård, skola och omsorg. Rätt är att ökningen gäller hög arbetsbelastning på hela arbetsmarknaden. Men en stor del av anmälningarna gäller just jobb inom områdena vård, skola och omsorg. Ekots nyheter klockan 7. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Äntligen dags för mig, Petra Mede, att få presentera årets upplaga av Sommar i P1 i Sveriges Radio. Och jag står här utanför Törnerska villan som ligger precis invid Radiohuset här i Stockholm. Och det är en ära för mig att få välkomna årets sommarvärdar.
Men Petra, det är jag som ska göra det här.
Bibi Röde, igen! År efter år efter år. Alltså, har Sveriges Radio inget som helst nytänk?
Men du, du programleder Eurovision. Jag programleder sommars presentationsprogram. Men vi kanske ska göra en grej tillsammans, du och jag.
Ja, det kan vi. För nu kör vi!
Tack kära Petra. Nu kör jag vidare och presenterar årets 59 sommarvärdar på lika många minuter. Vi kommer att besöka dem där de är eller ta emot dem i Törnerska villans trädgård. Skådespelaren Eva Röse anlände dit först av alla. Vädret hade kunnat vara lite bättre.
Svensk sommar ändå.
Jajamän.
Sitter vi här?
Ja, det gör vi.
Vad fint att du ska göra sommar.
Ja, det tycker jag med.
Skriver du manus?
Ja, jag skriver manus. Det gör jag. Och jag samlar på mig saker. Men jag håller på, alltså det är virret i huvudet. Alltså det är liksom drrrr. Jag vill ju stå på en barrikad och skrika med kärlek till alla människor. Men
nu får du en mikrofon.
Ja, det får jag. Och det är otroligt fint.
Men du ska också få en krans som bara är din. För att du nu ska bli sommarvärd.
Det känns helt rätt.
Denna regntunga dag gör nästa sommarvärd entré i en glipa i häcken.
Bra, du tog kortaste vägen in.
Välkommen teknikhistoriker Julia Ravanius.
Tack så mycket.
Du har känt dig dragen till matematik ända sedan du var barn. Mm. Varför det?
När jag var barn tyckte jag nog att matematik kändes som en samling kluriga gåtor som man kunde lösa. Och det var väldigt kul att göra det. Och det var också tillfredsställande när man väl hade löst dem.
Finns det någon baksida med att plugga statistik?
Ja, jag har ju tyckt att nackdelen är att om det går allt för bra, om vädret är allt för bra eller sådär, så kan man, får man lätt ångest. Man vet att statistiskt sett så kommer det att komma dåligt väder i så fall. Men det där kan ju också vara en fördel istället. När det till exempel är lite mulet, lite regniga dagar som nu. Då säger ju statistiken istället och lovar ju den att det kommer soliga dagar så småningom. Jag tror
på sommaren. Och med solen kommer Riksbankschefen Erik Thedén.
I sommar kommer stora delar av Sveriges befolkning höra dig sommarprata. Hur tänker du som riksbankschef när du nu väljer vad du vill prata om?
Jag tänker att det ska vara sånt som är intressant, men kanske komma in lite bakom väggarna när vi fattar beslut om räntan. Att öka förståelsen för hur det här går till.
Vi har idag en beredskap för kris och krig i Sverige. Och de flesta av oss betalar ju nu med kort eller med mobilen. Hur bra är det att vi i Sverige ligger i så digital framkant när det gäller betalningar?
Det är vardagsmässigt jättebra. Smidigt, enkelt, ganska låga kostnader totalt sett om vi är elektroniska istället för kontanter. Men det är lite farligt för vi är inte tillräckligt, vi klarar inte en kris och krig lika bra som man har både kontanter och digitalt. Det är därför vi pratar så mycket att man ska ha kontanter på sig.
Har du själv kontanter på dig?
Jag har det här. Ja, i min lilla plånbok här så har jag ett antal olika sedlar.
Men se! Mm.
Hör du, cash? Det är klart man ska stasha lite snabba cash hemma.
Välkommen!
Tack!
Dragomir Mrsic, välkommen. Känd ju från filmen Snabba Cash. Ja. Och just nu TV4s Förrädarna. Har mycket för dig?
Mm, det har jag. Det har hänt mycket däremellan också. Ja, jag har gjort barnprogram som jag inte trodde jag skulle göra när jag gjorde Mrado då, Snabba Cash.
Så nu när man går förbi varje förskola så skriker de efter mig.
Hur tänker du nu när du ska kliva ur att vara i en roll och vara dig själv i ett sommarprogram?
Det känns jättekul. Jag har undrat när jag ska ringa. Det kommer nog inte ringa mig. Jag är inte tillräckligt stor. Eller... Men sen när jag tänker efter så kanske jag är det faktiskt ändå.
Absolut, Gago. Så är det. Det härliga självförtroendet är det inget fel på. Andra sommarpratare kan drabbas av ångest när de har tackat ja. Så var det med journalisten Cecilia Hagen som via mail ångrade sig. True story. Så här var det.
Kära Cecilia, hjärta. Vi blev så glada över ditt ja. Här kommer info i skriftlig form. Kram, Bibi.
Kära Bibi, det gick lite snabbt. Jag måste få tänka över helgen ändå. I gryningsångesten, eller om det var varje timmen, började jag tvivla. Jag lovar att återkomma med definitivt besked på måndag. Kramar från Cecilia.
Kära Cecilia, tvivel passar väl inte dig? Klart att du ska göra sommar igen. Du är som klippt och skuren för detta uppdrag. Vi hörs på måndag igen. Trevlig helg.
Äsch, vilket trams. Jag gör det gärna. Går det att säga ungefär hur många nedslag texten bör vara och hur många musikpauser som krävs? God helg!
Underbart! Det var väl för väl att det där lilla tvivlet kördes på porten direkt. Antal ord i manus, cirka 6000, beroende på läshastighet.
Aha! Cirka 10 krönikor långt. Det blir 100 000 pix, tack. Fast äran har sitt pris. Det här kostar mig 90 000 kronor. Leende gubbe. Nu helg.
Hej Cecilia.
Hej Bibi.
Du, är du klar med ditt manus nu?
Jajamän.
Vad ska det handla om?
Att bli gammal.
Toppen. Du, det där med de 90 000 som du går back på i sommar. Du får ju en krans också.
Tack så mycket. Hej då.